Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och nio. Och nio och nio. Vi försöker. Herregud, vi har inte fått in den här veckan överhuvudtaget. Du har varit på inspelning och jag har varit ute och rest.
Mm, men jag tycker också att det är fascinerande, för du brukar ju alltid i alla fall svara, även om du typ ligger och har sex.
Okej.
Nej, men du svarar faktiskt alltid i telefonen.
Ja, nästan alltid.
Ja, men den här veckan har du inte gjort det.
Nej.
Det var så här, vi har ringt om varandra 150 gånger tror jag.
Ja, men jag vet. Och vi liksom har försökt få till en inspelning nu i 4 dagar.
Ja.
Det har inte överhuvudtaget gått.
Men nu sitter vi här.
Nu sitter vi här. Så nu är det väl dags att göra våran berömda pudel igen.
Mm.
Mm. Förlåt Cissi Wallin och alla som har tagit illa upp av våran första podd. Vi måste bara gå tillbaka till brottsplatsen och informera att det som har hänt är att vi spelade in den här podden samma dag som Cissi Wallin gick ut med inlägget om hennes övergrepp. Vi stod i valet och kvalet om vi skulle ta den här diskussionen eller inte, men vi kände att vi var tvungna att beröra den. Och det vi hela tiden menade, även om det uttrycktes väldigt illa om man tar saker ur sitt sammanhang, det kan jag absolut hålla med om, det är att det gjorde henne till ett perfekt offer. Alltså det är predator-beteendet liksom. Det fanns ingen annan uppsåt att uthänga eller victim-blama överhuvudtaget. Och vi är jätteledsna att många har tolkat så, inklusive Cissi.
Förlåt för det.
Ja.
Ja.
Och du har ju kontaktat henne och jag har också försökt kontakta henne.
Ja, vi har pratat och det som hände personligen för mig och det som jag även tror drabbade dig var, om du ska se det här lite ur ett historiskt perspektiv som jag gärna vill göra, som jag jobbar med ett historiskt kvinnoprogram just nu, det är att man kan faktiskt säga, även om det låter lite så här högtravande och sakralt, att man kan nästan säga 10 000 år av liksom sexuellt ofredande, övergrepp, förnedrande kommentarer.
Tystnadskultur som alltid varit så otroligt väl införstådd. Mm. Vi är vana och att vara artiga och inte agera och inte säga någonting, för då är man till besvär.
Och framförallt är vi vana att inte bli trodda.
Precis.
Och det tycker jag att vi alla med liksom, och det grövsta kan säga att det här sammanhanget, det är ingen som inte har trott någon som har varit inblandad.
Nej.
I de här casen. Det som drabbade mig var att man har själv blivit utsatt för många liknande situationer som bland annat skådespelarkvinnor går ut med idag, en fet jävla häftig kampanj. För mig blev det svårt att sortera alla de här känslorna, att man plötsligt kunde prata om det här. Och vilka fick man prata om, vilka fick man inte prata om?
Och på, vilket sätt skulle man prata om det? Mm. För att det var jättesvårt. Mm. Jag kände verkligen flera gånger, jag vet inte hur. Jag måste landa i det här och känna så här, vilket håll ska det här gå åt? Mm. Är det liksom en hänga ut kultur vi är ute efter? Eller är det liksom ett så här kollektivt nej vi är ute efter, och på vilket sätt ska det kollektiva nejet uttryckas? Det fanns väldigt mycket tankar att formulera sina känslor runt om. När vi gjorde den här podden för 4 veckor sedan, då var liksom MeToo i sin linda. Den hade precis dragit igång och vi visste liksom inte riktigt hur man kunde kommunicera runt det. Och nu, i retrospektiv, att titta tillbaka på vad vi sa, så låter det illa. Och vi har redigerat om podden och vi hoppas verkligen att alla förstår att vi är lika involverade och engagerade i den här frågan som ni är. Och inte är ute efter någon victim blame.
Nej, precis.
Och så, vi kan väl prata lite om vad skådiskvinnorna har gjort.
Absolut. Det börjar med att några av skådiskvinnorna kontaktade varandra och pratade om vad de hade råkat ut för. Och sen kom fler och fler in i den här tråden. Och idag var det 456 skådespelare som gick ut med den här feta manifestationen.
Ja, helt otroligt.
Ja.
Vilken folkrörelse. Mm.
Och Alice Bah är förbannad. Och Eva Hamilton är ännu mer förbannad. Och
ja, men det är ju jättelätt att sitta och vara förbannad i en ledarskapssituation och säga så här, oj, 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 herregud, hur har det här hänt? Och jag tycker de har gjort någonting som linnarna av MeToo kanske inte gjorde. De hade unisont bestämt sig för att skriva någon form av testamente runt det här. Berätta sina historier. Ha en person som renskrev alltihopa. Samlade all, vad man kallar för, bevisning. För att sen så publicera det här med välvalda medier. Ingen av skådiskvinnorna kommer själva gå ut och hänga ut någon. De kommer inte heller prata med någon media. Utan har skickat allting till ansvariga produktionsbolag, chefer, agenter etc. Som alla har möjliggjort den här kulturen. Och det är ju det jag tycker är väldigt smart i aktionen. Istället för att det blir den här häxjakten eller vad man ska säga. Sen tycker jag alla olika om det är fördelar eller nackdelar. Det är jag absolut lyft på locket för den här debatten. Inget ont om det. Men det finns också risker med den här kulturen.
Men det som jag verkligen, verkligen inte hoppas att det någonstans ska hamna i, det är att vi kvinnor liksom hamna i någon form av osämme med varandra som på något sätt stoppar upp hela den här lavinen som pågår. Det är det sista jag önskar att det skulle kunna hända. Men det som hände igår när jag kom ut, det är att nu sitter ju många agenter, skådisnubbar och komiker och är riktigt skitnödiga.
Ja.
Mm. Och det här uttrycken, jag gillar inte sådana här uttryck som nu ska huvuden få rulla och hit och dit. Det är liksom också mycket rubriker som används i tidningen. Nu måste huvuden rulla och hit och dit. Jag tänker att man på det sättet som de här kvinnorna gjorde, de här 456 skådespelerskorna. Det här är alla från Julia Devenius till Marie Göransson, Alexandra Rappaport och Lena Endre.
Mm.
Och jag måste ändå säga, när jag låg och läste de här historierna igår, det är liksom, nej men det är så att man spyr.
Ja men det är så att man spyr.
När man läser det här så tänker man så här, vad fan, man förlorar ju liksom tron på hela manliga släktet.
Ja, och samtidigt så är det så här, för det finns ju också, som man läste i den här, alltså det var ju en bizarr läsning.
Ja, det var,
alltså, det var som en skräckfilm.
Ja, det var så här, när ska någon väcka mig och ge mig frukost på sängen och lite presenter för att jag orkade läsa det?
Ja men det var helt bizarrt, men det fanns ju också män som skyddade kvinnor. Och det ska vi inte heller glömma bort. För jag tycker att det finns en farlighet i när man klumpar ihop halva befolkningen till en enda massa. Det finns massa män där ute som aldrig i helvete skulle komma på tanken att våldta eller liksom göra någonting ont mot en kvinna. Samtidigt finns massa män som det har varit så otroligt vanebetingat att göra. Och det här har ju, den här kulturen har ju tillämpats och den har tillgodosetts på grund av att agenter, att vad heter produktionsbolagschefer, att vad heter det, filmbolagschefer och så vidare, beställare på olika sätt har grundat att det här är okej beteende ifall en manlig skådespelare. Det är de som har möjliggjort den här kulturen som teaterchefer etc.
Men idag var det även en kvinnlig radiopratare och tv-profil som blev avstängd.
Ja. Ja, hon har ju valt att säga upp sig från det programmet.
Mm.
Ja. Jag tycker att generellt att den här tystnadskulturen som har varit, det är fantastiskt vad MeToo gör. Att så här, nu jävlar, nu är det absolut nolltolerans åt båda håll.
Men jag känner så här, jag känner som att det nästan är som en dröm. Jag kan inte förstå att det händer.
Nej, det här är ju liksom det, kanske det största som kommer ske under vår livstid.
Ja, jag vet. Det här är liksom som Jag kan inte förklara det. Jag vet inte vad ens jag ska jämföra med. Det finns ingenting att jämföra med.
Nej.
Och nu, så lustigt också när man får de här MeToo-glasögonen på sig. Så här, allting som man förut har liksom ifrågasatt man 1000 gånger mer. Jag sitter och researchar om så här, svenska filmer, så här, kärleksfilmer. Så bara, Elvira Madigan, de jävlarna! Bara en 17-årig, så här, supermager, liksom, ung tjej som du ska spela så här, älskarinna och Tommy Berggren. Det känns som att så här, de här snuskregissörsgubbarna, de har liksom passat på varenda gång som de har kunnat. Och så här, få tafsa lite. Och sen de här historierna igår då från skådespelartjejerna. Hur regissör har visat då på unga tjejer hur en sexscen ska gå till då. Så det blir ännu en man.
Så vi vet, då, ifall vi var lite osäkra innan.
Och tycker jag att du kan lyfta lite också på skinkan nu. För nu tycker jag att vi ska filma lite på din skinka.
Nej, men jag har jättemånga kompisar som har varit med om hur mycket grej som helst. Och man, ja, jag vet en kompis som var med om, gjorde en ganska avancerad naken scen i en film, och där hon bad uppenbarligen alla gå ut ifrån, vad heter det, rummet där hon skulle befinna sig, inte kolla på monitorn eller någonting, för det var en intim scen som hon skulle göra. Och självklart sitter regissören där och småkikar på monitorn. Han kommer ju ändå klippa materialet, så han hade ju sett det ändå liksom. Men kan inte låta bli. Alltså den här icke-respekten för kvinnor inom det här väsendet, och skådisbranschen är värst. Sen finns det ju liksom, det här finns inom alla väsen, men i en bransch där, vad kan man säga, män och kvinnor tillåts vara fysiska med varandra, så har det varit gränsöverskridande.
Men det är också som vi pratade om innan, att det är ju en bransch som också är besatt av kvinnlig fägring och ungdom.
Ja, och man kan ju till och med gå så långt som man ska bara ifrågasätta nakenscener. Alltså, man ska inte dra på för stort nu så att det blir extremt åt andra hållet heller, men ibland känns ju inte nakenscener helt motiverat för att göra handlingen bra.
Nej, men å andra sidan så är det också ibland.
Absolut, men man måste nog nästan sätta på sig MeToo-glasögonen och kanske så här, behövs det?
Men jag tänker att man kanske också ska sätta en åldersgräns på det. Ja. Varför ska liksom en 17-årig tjej spela in en sexscen? Det är inte okej.
Nej, och det är svårmotiverat för filmens dramaturgi. Om det inte är ett fall som faktiskt de facto löser ett samhällsproblem.
Jag bara tänker på så här repliker. Här kommer jag med morfars kuken. Det är liksom pedofili på hög nivå. Det är så här roliga kommentarer som har slungats ut.
Nej, men kvinnan som också var liksom där den manliga huvudskådespelaren och regissören bestämde sig för att de skulle sätta på henne. Och jagade då henne. Hon sprang och gömde sig på sitt hotell och de låste in sig, grät. Och de försöker ta sig in via fönster, via dörrar. De är väldigt brusade vid tillfället. Till sist så kommer en manlig skådespelare till undsättning och så här ifrågasätter vad de här andra männen håller på med. Då först vaknar de upp i sin lilla bubbla och lämnar henne i fred. Hon gråter hela natten, sen ska hon jobba med de här två männen i 2 veckor liksom. Nej, men du vet, det är så bisarrt, va?
Förstår du, vidrigt. Men det är också det som typ alla pigor i alla århundraden varit med om, att säga, de jobbar för storbond som också så här kommer och sätter på dem på natten, och så får de liksom oäkta barn och så blir frun i huset svartis och så här. Men det är också en scen i 12 Years a Slave som bara sitter i mig, hur Fassbender våldtar en ung slavinna och så här, nästan så här, håller på att mörda henne en gång, varje gång, för att han vill ha lite härlig strypsex där på höbaljan. Och hur hon så här, ska gå upp och jobba med honom, och han ska vara hennes chef varenda dag liksom.
Ja. Men det är det som jag tycker också blir den här absoluta skillnaden nu. Att så många gånger har man så här sett saker och registrerat och tänkt så här, gud vad hemskt, vad jobbigt för henne. Och sen så skjutit det lite ifrån sig. Den här gången känner man ju liksom med alla kvinnor, det går ju in. Alltså det går ju in något otroligt. Och man förstår att så här, jag vet inte, det är något som stort sår i mig som har öppnats och liksom bara,
men jag tycker allt man går in på riktigt. Och är lite illamående hela tiden. Ja. Jag tycker att man börjar frågasätta allting. Men den här ytliga världen, så som man lever, det känns som så här, hela världens, hela ens livsgrundvalar har liksom börjat skaka. Fan, är det för liv vi lever? Hur beter vi oss mot varandra? Liksom, den här krogkulturen, den ytan, raggningen, Tinder, allt känns så här äckligt, förljuget och skitigt. Ska aldrig mer sex.
Nej men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att så här, nej men det är verkligen så här fördämningar som har brutits.
Ja, men det är lite så här, vet du hur jag känner det?
Nej.
Det är lite så här som att man har varit tillsammans med en man i 30 år och sen kommer han hem och säger så här, hemskt ledsen, så här, jag vill skilja mig, jag har haft någon annan i 25 år.
Mm.
Lite så här, jag ser tillbaka på liksom tonårstiden, första killen hit och dit. Hur det alltid har varit liksom männen som har valt den. Och männen som har valt när man ska säga sex första gången, hur man ska ha sex. Jag menar inte att det är så längre.
Nej, men hela grejen med att fejka en orgasm, det handlar ju om att säga tillfredsställa männen så att de ska känna att de kan vara trygga och potenta. Fast egentligen har du själv inte njutit, det är ingen som tjänar på det.
Nej, men det handlar ju mycket
om... Förljugenheten, tystnadskulturen igen.
Så fort vi kvinnor har börjat få lite göttigt i historien, som till exempel med sexualiteten, då har det ju kommit någon jävel som till exempel liksom Darwin som bara, oj svinsan, nu kommer jag på att det blir mycket bättre om ni ligger ner på rygg. Så för mannen är ju liksom sädesspruter, så då ligger ni ner lite stilla. Eller Freud som bara, nej, det är ingen liksom riktigt bra sexualitet för er, för att era klitoris är ju liksom outvecklade penisar, och om inte ni får en riktig vaginal orgasm, då är inte ni riktiga kvinnor, bla 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 bla. Så att det är så här, för oss är ju så att mannen är ju rädd för vår sexualitet och också för vår fitta. Så då finns det ingen kunskap om fittan och blir dåligt sex och killarna vispar lite med fingrarna. Jag tror att det gäller exakt samma sak där. Man får fan säga hur man vill ha det.
Ja.
Liksom, jag ska aldrig mer fejka en orgasm i mitt liv.
Med jämlikhet från skolgården till sängkammaren.
Men alltså, kan vi ta upp det här lite med den fejkade orgasmen?
Absolut.
Som är liksom... Tror du att vi känner någon som inte har fikat en orgasm?
Nej.
Nej, jag har också gjort det för att, här, för att snubben ska känna sig bra.
Jo, men det var det som var syftet.
Jag vet, liksom. Men vad är det för idioti?
Nej, men för grejen är så här, då vet jag att så här, kommer jag, då kommer han också komma ganska snart.
Jo, men det finns ju den klassiska scenen när Harry träffar Sally. När Meg Ryan låtsas få en orgasm. Och jag säger så här... Skulle jag få en sån orgasm när hon bara så ligger och skriker i 22 minuter, då skulle jag vara överlycklig.
Ja.
Mm. Men det jag menar är att så här, jag tänker ändå som kvinna att alla män i hela världen vet när man fejkar.
Nej, nej, nej.
Det är någonting med kroppen, det är någonting med liksom den äkta... Ja, men om man är packad kanske inte, men... Nej, vet du fan, jag tror att många män säger de vill gå på grejer för att det är bekvämt för dem också. Men... Vet man själv när man har kommit? Gud vad skönt, kan bara ligga lite och så här...
Men för grejen är ju när en orgasm verkligen driver igång, då är det ju muskulatur på insidan av kroppen som så här pulserar.
Ja.
Liksom. Men om du inte pulserar, då har du ju inte fått en orgasm. Mm. Och det är ju det som avgör en fejkorgasm och en riktig orgasm. Och om, har du haft en tjej och det aldrig har pulserat, då har du faktiskt, förlåt mig, inte gett en riktig orgasm.
Tips till coachen.
Tips till coachen. Så då kan man fråga hur hon vill ha det kanske.
Det kan vara en liten fråga som man kan slunga ur sig lite sådär.
Är det bra?
Ja.
Känns det här fint?
Eller ska jag bara fortsätta vispa lite med fingrarna?
Men när ska man då börja, om vi nu så här spekulerar, det finns liksom inget hugget i stenar. När ska man då, hur börjar den här förändringen? Nu har vi ju små barn, både du och jag. Mm. Hur jobbar vi med dem liksom?
Ja, men jag tänker att vi måste så här vända kvinnans fittiga historia. För det har ju varit en fittig historia, bokstavligen. Jag tänkte på det här senaste dag. Att det man, jag tror det man måste göra är också dels vara bra förebilder. Det som Musse sa då när den här kampanjen började, att han blev så chockad när hans förra tjej sa ifrån sig, sluta håll på att tafsa, håll inte på att ta mig på bröst när jag går förbi som att jag vore din ägodel. Det tror jag också, man måste dels vara en jävligt bra relationsförebild. Jag tänker bara hur mycket barnen snappar upp. Som igår då bråkade jag och Mattias lite innan jag skulle iväg. Du vet, men då får du ta det. Men ta det, du vet, vanligt vardagstjafs. Och då hade han sagt till Mattias när jag gick, mamma var inte snäll mot dig nu. Mamma var dum mot dig nu. Och jag bara, va? Det var jag väl inte. Nej, men då tyckte han så här, jag och pappa bråkade och sen gick jag bara.
Ja.
Det var inte schysst av mig.
Nej.
Och det var inte, men jag skulle till jobbet, bla bla bla. Så genom att visa någon form av liksom, den attraktionskraften och sexualiteten som ändå är i vardagen.
Ja.
Att den är respektfull och på lika villkor. Det är väl också någonting som man inte tänker på att man gör.
Nej, men så är det ju. Och jag vet så här, när jag och Joel var på ICA någon gång och barnen var med. Och jag och Joel hade haft någon så här supertöntig diskussion om någonting och var liksom lite sura på varandra. Då märker Penny det på 2 sekunder. Hon bara, varför är det så konstig stämning här? Man bara, man tror att man liksom skyddar barnen.
De har inte märkt.
De har inte märkt någonting. Men du säger någonting till varandra så har de inte märkt någonting. Jo, de märker direkt.
Men jag tänker att jag kanske måste skriva en barnbok som handlar om det här. Ska man prata med barnen redan på förskolan? Från 5 års ålder?
Ja, och så här, är det en monumental skillnad ifall Tom Allan tar Penny på snippan jämfört med om Penny tar Tom Allan på snoppen? Eller hur ska man agera runt det?
Men om man ska börja från ruta 1, från 0, då är det ju ingen skillnad.
Nej.
Nej. Och jag tror att det är så man måste tänka. Till skillnad mot den här krönikören i Svenska Dagbladet som är så här, ja, men han är kille och det kommer bli svårt för honom hit. Nej, nej, nej. Bort med alla fördomar och liksom idéer om tjejens och killens sexualitet. Det är så här, nu är vi på år 0. Det ska bli jämlikhet. Då måste alla behandlas på samma sätt.
Mm. Ja, och sen får vi liksom the smart people, antar jag, som har stenkoll på det här och kan forskningen och allting bakomliggande, ta reda på exakt hur detta ska genomföras och gå till. Hypotetiskt. Mm. Sen får det bli en trial and error. Men det är ju bättre att det är trial and error från ruta 1 eller från 0 än från liksom ruta 35.
Men det har också varit så enkelt för mannen. Han har liksom fått ligga lite när han har behagat. Det ska ju pratas om så jävla mycket om den här p-pillerrevolutionen. Och då kom p-pillret och då kunde vi äntligen så här ligga runt och hit.
Ja, men
det
som har genererat med för höga östrogennivåer, ja, så att vi alla får
livmodercancer. Ja. Ja. Så här, vi har ju aldrig i historien tillåtits att njuta utan att riskera någonting.
Well, I'm sorry to say, men vilka ligger bakom det här då? Jo, kristendomen i grunden. Allting har ju värderat utifrån ett kristet mönster. Att mannen är liksom beskyddaren, familjefadern, påsättaren, han som har lusten och måste sprida sin vildhavre, sin säd, den ska ut liksom. Och på vilket sätt det görs, det spelar egentligen inte så stor roll. Sen på 1800-talet så fick någon prästjävel nog och slängde upp liksom 10 budord på en kyrkport, där det handlade, var första liksom aktionen mot någon typ av jämställdhet, att så här skulle finnas respekt mot både mannen och kvinnan i relation och så vidare.
Det är Luther du pratar om.
Ja. Och sen så an, men fortfarande så har allting handlat om att så här, kvinnan ska så här akta sig för att bli gravid, kvinnan ska akta sig för att bli våldtagen, tystnadskulturen, shame on you och så vidare liksom. Och det har alltid varit liksom gagnat mannen på ett eller annat sätt, så det är klart att det har varit jobbigt. Samtidigt ska jag se liksom en generation killar som blir tafsade på det, tjejer tar sig friheten precis som män har tagit sig friheten med kvinnor, som också så här tystas för att det förutsätts att det är helt okej. Och det är ju inte heller okej. Vi måste ju hitta liksom vad är okej och inte. Hur kan vi agera? Det handlar ju om respekt. Och hur ska den respekten se ut och formuleras?
Och då tänker jag också säga att man måste ta tillbaka sin egen fitta. Förstår jag menar? Jag tänker sen när man gick på gymnasiet och så kompisar och säger, gud, så stora blygläppar, jag är så och så, det ska raka på ett vitt sätt. Och det är hela tiden så här, mannen som ska tycka till om allting på oss. Om man så här, tänker att det här är jag, om man lär liksom både flickor och pojkar så här, det här är mitt, det här är jag, det här är mina privata delar som jag bestämmer över. Om det är liksom grundkänslan i ett barns kropp, då tror jag man har vunnit jävligt mycket.
Absolut. Ja. Men om vi ska flytta oss tillbaka till arbetsplatserna och liksom hur det ska ske i ledningsrummen. Vad är det som behöver liksom, hur ska vi agera runt det här? För att det är ju, jag sa ju det i första podden och jag sa det i andra podden efter det här. Alltså jag är i skuld. Du är i skuld. Vi är jävligt många som är i skuld. Vi har alla varit medlöpare. Vi har alla liksom inte trott på någon. Vi har alla skyddat någon och så vidare. För att det har varit kulturellt accepterat. Och jag tänker på många kvinnliga chefer, även i mitt fall när jag var utsatt, som inte trodde på mig. Hur ont det gjorde. Och att vi kvinnor som i ledarskapspositionen måste tro när en annan kvinnlig kollega säger till. Och inte vara männens liksom high five-brud. Förstår du vad jag menar?
Men jag tror inte att det handlar så mycket om att man som kvinna inte har trott. Jag tror faktiskt att det handlar så jävla mycket om rädsla. Jag tänker sen när man läser Marie Göranssons memoarer, hon är ändå 76 nu.
Ja.
Hon säger så här: jag var rädd för männen fram till jag var 60 år. Jag har liksom skyddat, hjälpt unga tjejer, bla bla bla. Den massiva makten de har haft, så här, ja, men hon är lite krånglig, då får inte hon ha fler roller. Och det som också säger, det första som männen alltid använder, liksom, ha, men om du inte gör som vi säger, då gör jag det här och det här och det här.
Ja,
då tar jag barnen, då tar jag jobbet.
Mm, jag håller med dig, och nu är Marie på en extrem arbetsplats, Dramaten och så vidare. Men det finns också, som jag upplevde, som var på ett storbolag, liksom, mediehus. Där fanns det ju liksom en kultur där tjejer först fick acceptans när man kom in i den kvinnliga gruppen, i den manliga gruppen.
Mm.
Så att hålla då käften liksom, och liksom skydda männen mot en jobbig kvinna, som jag de facto var i den här situationen när jag blev utsatt. Det var mycket coolare och mer socialt accepterat än att så här, stå upp mot dem. Men tillbaka till Marie sa, det kanske grundar sig i att de faktiskt var rädda.
Ja, jag tror det.
Och rädda för att bli utfrysta, rädda för att inte bli accepterade, rädda för att vara jobbiga. Och återigen, tystnadskultur.
Ja, men det är just det här att vi alla är så jävla rädda för att inte få vara med i gruppen, att inte få vara inom familjen. Det har alltid varit det. Liksom, så här, är man utstött från den sociala samhörigheten, då är man ju ingen.
Nej.
Jag tror att det också är undermedvetet en känsla av så här, det blir en mobbarkultur.
Ja.
Att man är så här, vi är kvar här, vi som inte har råkat ut för någonting, vi som inte liksom vågar ställa oss upp och vara krångliga.
Precis.
Mm. Och det är ju det som vi uppfostrar till att bli hela vårt liv, att vi ska vara duktiga flickor, att vi inte ska vara krångliga.
Exakt.
Vi ska liksom svälja och ta emot, eller vad ska jag inte säga. Men det där. Vi ska typ så här, tacka och ta emot vare sig, eller att vi ska liksom bli påsatta av chefen, tafsade på.
Nej, men behåll det där. Det där var jätteintressant, svälja och ta emot. Alltså hela vår liksom språkkultur är ju baserat på...
Sus, väldigt trevligt här.
Nej, men alltså att vi är mottagerskor, att vi är de som så här... Alltså det sitter i språket.
Darwin. Vetenskapsgubbar. Har det inte varit präster eller gud, så har det varit liksom vetenskapsgubbar som har så här kommit på olika grejer. De har alltid varit så otroligt fascinerade av våra underliv och våra kroppar, men de har samtidigt varit så rädda. Och så senast igår när så här frågespalt, min kille, det är den andra gången han klagade, det luktar så illa underliv, hur ska jag göra, bla 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 bla. Och käften bara blev skrika. Det är en fitta, den luktar fitta, vad är felet?
Säg som Amy Schumer, it's a little farm going on down there. You never know what animal's gonna come out. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi måste avrunda den här podden.
Ska vi?
Ja, men jag måste dra.
Nej, hämta
barn.
Några minuter till.
Okej, skynda dig.
Nu är vi uppe i varm, uppe i varm. Men det är alltid det här att allting som har med kvinnan att göra ska också säga... Det ska alltid rubriceras med någonting som är dåligt.
Ja.
Det luktar fisk. Hon är så bla bla bla.
Hysterika.
Hysterikan. Det är bara för att vi aldrig liksom, vi tillåts aldrig blomstra i vår fulla potential. Och det är kanske det vi gör nu i och med allt som sker nu.
Ja, nej, men det ska bli intressant att se som sagt vad som händer. Jag är liksom idel öra av vad framtiden har i sitt sköte just nu. Jag tycker... Ja, titta, sköte kom in på ett positivt sätt. Jag tycker att det är historiskt på alla sätt och vis. Mycket mer historiskt än afroamerikanska presidenter eller vad det nu må vara, kvinnliga chefer och så vidare. Men jag tycker det här är liksom på riktigt wow. Att vi har fått vara med om det här under vår livstid.
Trots att det var lite turbulent för
vår del. För vår egen del, ja. Ja, jag tycker att det känns jättetråkigt faktiskt. Och jag är jätteledsen att folk har blivit ledsna.
Mm. Jag med.
Och jag har lärt mig någonting av den här grejen, precis som alla har, tror jag.
Jag tror också det. Och jag har också lärt mig så här, tänk först och babbla sen. Och det tror jag också har att göra med att man är så inrapad med att liksom... Man på något sätt ska följa männen. Att det är så här, ja, men det var för att hen var så. Och så är ja, det är liksom, jag menar, rakt ner, nedstigande från så här, alla män som avfört den som en hysterika.
Mm.
Så att, ja, Man lär sig någonting. Och nu ska du tydligen gå på Thomas Ledin.
Nej, nu ska jag hämta mina barn som vars förskola typ stänger typ nu.
Ja.
Ja.
Kul, kul, kul.
Ja.
Är det bra med dem? Är det bra med dem?
Det,
det känns som att vi liksom, vi hinner inte... Det här har upptagit så här, allt syre för oss i 4 veckor nu.
Mm.
Alla mår bra?
Alla mår bra. Mm. Jag längtar så mycket efter dem nu eftersom jag bara hade dem 4 dagar sist. Ja. Så att det blev liksom en halv vecka. Så nu ska vi bara mysa.
Jag ska gå och fixa håret hos Gigi.
Vad härligt.
Mycket härligt.
Ja, men vi är tillbaka nästa vecka helt enkelt.
Ja, och
det är en bonusvecka där i och med att vi firade 150 avsnitt.
Ja, och snart så åker vi till Nässjö.
Biljetter finns. Gå in på kvinnogrisarna.se. Kommer vi prata mycket mer om det här.
Vi kommer dit den 29 november. Det ska bli spännande och roligt.
Puss och kram, tack för att ni lyssnar. Hejdå!
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.